Podplay.
Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige. Du lyssnar på D-Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doctorow.
John Wilander Lambrell.
Vet ni vad? Ni vet inte om det här, men jag tänkte bara meddela er breaking news. Det här kanske är lite internt. Vad vet jag, men nu har ni ju som lyssnar ändå slagit på, så kan vi höra. Tisdag 25 januari 2022 hade vi vårt all time high på poddlyssning.
Ah, kul! Fan vad roligt.
Wow. Mm.
Det här har vi jobbat hårt för.
Ja. Ha? Jag har jobbat för det.
Ja, men all time high då lyssning för tisdagen. Och sen hade vi också då förra veckan all time high totalt. Ja, men långt över 42-43 tusen unika lyssnare. Vilket är ju kanon. Vi är uppe där och stångas mot ganska många bra poddar. Fortfarande är vi slagna av de här, vad fan heter de här, som sitter och drar vitsar för varandra. Skrivna. Alltså de googlar vitsar och så berättar de vitsar. Har du hört
den
dem förut?
Den som skrattar först, ja,
det. Det är ju, ursäkta mig, men det är ju ett sånt jävla hån mot allt som jag står för. Och egentligen alla människor som någonsin har ansträngt sig med någonting i hela livet. Det är ju för fan som att se... Alltså jag ska inte jämställa mig med någon sån kille på bomullsfälten, men man står och sliter.
Nej, gör inte.
Nej, det gör jag inte, men jag säger bara att man står och sliter. Och så är det någon kille som glider runt med en sån vitsbok och blir rikligen belönad för det.
Ja, för de har ju inte skrivit sina egna vitsar, utan de drar
de
gamla
drar
vitsar.
Okay,
man de köper en sån här 99 roligaste vitsarna på Adlibris, antar jag, och sen drar man dem.
Ja, det är ett hål. Ja, vem är det då som lyssnar mest? Och det är då om du är en kvinna mellan 25 och 34 i Stockholm. Då är du liksom den... Det är det som folk är som lyssnar på oss mest. Alltså en kvinna mellan 25 och 34 ifrån Stockholm.
Mm.
Okay, ja. Vad gör vi med det?
Bra. Eller?
Men det är såklart roligt att allt fler lyssnar. Men jag blev lite rädd. Jag pratade ju här för några veckor sedan om att jag hade märkt en trend då, att många människor, kanske yngre människor, kunde komma fram till mig eller kontakta mig på sociala medier. Och så sa de, ja hej, jag skulle gärna vilja ha en bild till min pappa. Eller jag skulle vilja gärna att få en om du kan spela in video här till min morfar, han gillar dig. Alltså att de blev allt äldre då, de som gillade oss och gillade mig. Det slog någon slags rekord här nu häromdagen. Då gick någon in och gillade vår Facebookgrupp. Och det är då en tjej som heter Berit. Ingen fel på det, hon ser ut så här. Bor i Timrå. Hon gillar då, förutom med Messiah Hallberg, så gillar hon, det står ju på Facebook vad hon gillar. Hon gillar då stickning, promenader, lyssna på musik och ta en tupplur.
Då ser jag bild på henne igen. Var det inte hon som fick första vaccinsprutan?
Nej, hon är död.
Vet du vad, det skulle Berit också kunna vara om man tittar på den här profilbilden. Det var en ny presskonferens igår där de då sa att om allting fortsätter som det ska, nu är det väldigt hög smittspridning då, omikron, men om allting går som det ska så ska då restriktionerna möjligtvis kunna försvinna redan om 2 veckor, vilket ja, såklart kändes positivt.
Ja, men det får man väl ändå säga. Och det följer ju ganska likt så som det var i september när Danmark gick ut och sa vi kommer att avveckla restriktionerna, och så hade Sverige, jag tror Sverige kom 2-3 dagar efter och säger att vi planerar att göra samma sak.
Ja.
Och det sker även nu. Danmark är föregångslandet.
Men en grej som jag tänkte på är att jag tycker ju att alla antivaxxer ska tacka oss som har vaccinerat oss. För det är vi som gör nu att vi eventuellt kan släppa restriktionerna om 2 veckor. Och det var ju det Folkhälsomyndigheten sa i presskonferensen igår. Att med tanke på att vi har så hög vaccinationsgrad och det just nu är framförallt ovaccinerade som ligger inlagda, så kommer de ändå, i och med att smittan blir så mild då från de som är vaccinerade, så kan vi släppa restriktionerna.
Ja, vi får se. De har ju inte lovat någonting. De har sagt att om det fortsätter som det gör så kanske då om 2 veckor. Men,
ja, precis. Ja. 9 februari. Ja. Det är Freedom Day 2. Ja. Den första var ju 29 september och då kommer jag att jag hade en riktigt rolig utekväll.
Men har de inte ropat varg förut? Någon gång? När de har sagt att det här kommer nog ske och sen har det inte skett.
Jo, men det har varit massa fram och tillbaka. Och de hoppas hela tiden. Men det lät ju ganska optimistiskt. Eller så var det bara jag som ville tyda det så.
Ja.
Men om 2 veckor... Grejen är, egentligen bryr jag mig inte så mycket. Nu bryr jag mig inte så mycket. Jag har inte så mycket gig förrän i så här, slutet av mars eller någonting. Mm. Och sen ska jag ut och resa kanske i april. Och så att för mig är det ganska lugnt om det är restriktioner ett tag till. Alltså jag vill ju att sjukvården ska klara sig. Så, men det är inte som att jag blir personligen drabbad av det. Det här är kanske att pissa på folk som har blivit av med jobb och som kanske är sådana dockteaterkillar och sånt där som är ute och annars hade tjänat miljoner.
Du pissar även på mig.
Ja, men vad är det, dina DJ-gig? Ja, jo, ja, det är kul för dig, men jag menar, det kanske inte, det är inte, ska jag säga, det är inte det du livnär dig på främst.
Alltså, jag...
Nej.
Eller? Ja. Har jag missförstått något? Du kanske tjänar miljoner på det.
Jag tjänar mer än Peter Sipen på mina
dina. Ja, men det känns ändå som att du kan gå runt på din utekväll, för du har så mycket kontakter nu, så du får liksom lite billigare. Du kan ha ditt uteliv.
Du kan bara knacka på köksingången och så får du ut en öl där i gränden.
Men det är en grej jag måste säga ändå, att för min del så är det så skönt att restriktionerna släpper, bara för att jag orkar inte se John så här nere.
Det är få svenskar som har man så märkbart ser en
ser
effekt.
Ser ut?
Ja, men varje gång det är
håret på honom.
Varje gång det är en ny presskonferens så kommer han med ännu mer slopade axlar och insjunken bröstkorg.
Men det är ju den här att det är en del av friheten som försvinner. Och frihet rankar man väl allra högst?
Ja, men vet du vad? Då är det ett under att jag inte såg dig i helgen gå i det här tåget. För det var ju det enda de proklamerade.
Men det jag
frihet.
Säger ju varför jag inte gick, för att det är så mycket konstigt där. Jag vill inte bli förknippad. Alltså frihet är helt för att demonstrera för.
Ja.
Men det är också jobbigt att demonstrera. Det är kallt ute och så här. Liksom, jag skulle kanske kunna åka en Uber längst bak i demonstrationen. Ja, men det är så kallt att vara ute.
Men det finns ju någonting, i ett frihetståg. Att de måste skämmas för en del andra. Det måste vara jobbigt om man är helt normal. För det hävdar ju folk att det finns såklart helt normala människor som du som vill åt frihet, och så går man där och så är det någon som galen kärring som skriker om energier bredvid den, och så man tänker, åh nej, det här kommer se dåligt ut när de filmar henne.
Hallå allihopa, gå inte ner, det är jättekonstiga energier där nere just nu, och jag säger bara det för att jag känner den känslan och jag känner energier.
Man ser henne stå och bli intervjuad, så tänker man, det här är inte bra.
Ja, men man vet att man hamnar på Dyngbaggegalan.
Ja, men det är som Sverigedemokraterna, man tänker så här, det finns ju säkert massa vettiga Sverigedemokrater där ute, men så kan då vissa partimedlemmar inte hålla sig från att skriva om tjuvaktiga afghaner på Flashback eller någonting.
Nej.
Så tänker man, men det är en idiot, kan inte vi bara få värna vårt fosterland i fred utan att gå över gränsen? Ja. Men det verkar vara svårt för vissa, och det måste vara samma sak.
Ja, kan man inte bara få älska frihet och inte liksom få med allt bagage som kommer med det?
Men det hade ändå varit väldigt roligt om man hade sett då hon med märkliga energier, och sen ser man dig glida bakom i en Uber, en sån Prius, svart Prius som Uber de alltid Black, kör.
Vi får se om restriktionerna försvinner då i februari. Någonting annat som kommer försvinna vid årets slut i alla fall, det verkar vara garanterat nu, det är Kodjo Akolor från Morgonpasset. Han gick ut igår och sa, ja men ganska dramatiskt ändå, att han skulle då lämna Morgonshowen som han har gjort i över ett decennium, och han uttalar sig själv då live i programmet.
Jag har verkligen, verkligen tänkt på de utav er där ute som liksom känner liksom att så här, jag är en viktig del av det här, och jag har verkligen så här, länge funderat på så här, hur ska jag lägga upp det här på bästa sätt för att liksom ändå ta hänsyn till liksom de här 13 åren som liksom vi mer eller mindre har spenderat tillsammans, men också framförallt för att liksom någonstans kunna göra ett fint och värdigt avslut på den här tiden. Och då vill jag att det ska ligga liksom så här, nu har jag sagt det, vi kommer inte behöva grotta i det här liksom i 11 månader. Mm. Det är sagt, och sen allt eftersom det närmar sig så kommer vi liksom kunna, jag vet inte, förbereda oss för att ha ett vackert avslut.
Ja, det är ju något avundsvärt med folk som tar sig själva på stort allvar, och det får man väl ändå.
Men vad menar du nu? Det var väl fint. Jag kan förstå att det är många som tycker att det är skitjobbigt som lyssnar på Morgonpasset.
Ja, men jag menar att han tar det på ett stort allvar här.
Ja,
alltså att han proklamerar 11 månader innan han ska lämna att det har tänkt göra så här för att folk ska kunna hinna liksom ställa in sig på chocken. Det är, väl
det är ju roligt att nu börjar en countdown.
Ja, men det är ju Lex Björk, men han var ännu värre som 7 år innan han lämnade Melodifestivalen, säger att om 7 år barn så kommer det bli en chock för er, så att ja, ni behöver 7 år på er att bara vänja systemet med
att akklimatisera er till det nya medielandskapet. Vet man vad Kodjo ska göra nu då? Det har ju varit, tidigare har han ju legat över att han ska ersätta oss i olika sammanhang. Kan det vara något liknande den här gången?
Och du menar att han tar in, det blir The Daily Kodjo?
I don't know.
Nej, jag vet inte heller. Men jag vet att jag satt och pratade med Kodjo om det här för 10 år sedan. Om att han sa att han ville lämna Morgonpasset för att han var trött på det. Och jag förstår ju att då 10 år sedan att han gör det. Men man förstår ju också varför man stannar kvar i ett sånt här jobb. För det är bra pengar, säkra pengar, man vänjer sig vid en viss levnadsstandard och så vidare. Och som komiker så är det inte alltid så jävla roligt heller att behöva tjäna de där 100 000, 200 000 eller vad Kodjo nu får på genom bara rena så här företagsgig och sånt där.
Ja.
Även om man ganska lätt kan göra det, så är det ju en mer självdödande grej än att stå och prata engelska i Peter.
Just det. Ja, nej men det är ju... Ja.
Står det som... Okej, det står på hans anställningsavtal.
Ja, jag tror det, annars verkar det konstigt att han gör det som jag. Igår var det onsdag, då tog jag min torsdagspannkaka, så jag ligger ett steg före. Och vad gjorde jag då med den tiden som jag tjänade in, som jag tjänade in idag? Det var att jag skrev Messias minut. Så jäkla tidseffektiv ändå. Så skönt att spara in den där tiden.
Du ska ju ändå äta.
Annars...
Vad är det för tid du sparar in?
Jag ska tydliggöra det här en sista gång.
Men så du äter inte på torsdagar bara för att du åt pannkakorna igår?
Jo, men jag äter inte den stora processen av att göra smeten och kläcka äggen och allt det där.
Okej, så vad ska du äta idag då?
Väldigt snabbt. Väldigt snabbt. Men jag skrev också den här med Messias minut. Och jag tänkte återkoppla till någonting som jag nämnde då angående Stjärnor på slottet. Det var ju några avsnitt sen där jag sa att jag anade en Stjärnor på slottifiering av Sverige. Att man förr i tiden då, för kanske bara 15-20 år sedan, höll sina hemligheter närmare bröstet. Att svenskarna delade inte med sig så mycket av sina intima hemligheter. Om man hade problem i familjen, om man hade en missbrukare till bror eller någonting, så satt man inte och delade med sig av det. Nej. Det var nästan som att man, det var liksom smusslades under bordet.
Locket
så.
På er.
Ja.
Ja, det var väldigt svenskt då.
Farbror Thomas kan inte komma till jul. Han är trött igen. Och alla barn bara, åh vad han är trött, farbror Thomas.
Ja, han behöver en tupplur.
Ja, eller var bara full. Det kan ju hända vad som helst. Men att det då har hänt någonting att man numera delar med sig. Och då läste jag en tweet, det här har väl diskuterats massa gånger i andra morgonprogram. Och vad fan, vem är jag om jag inte någon får sno någonting från någon av de här kommersiella radiokanalerna? Då snog jag en spaning från de kommersiella radiokanalerna. Det, tänk på det här som man då var med om när man var barn. För det var en stor grej tydligen. Mm. Jag gjorde det, alla gjorde det. Men det verkar nu ha avvecklats. Det är det här att man då, när man hade en kompis här hemma när man var barn. Mm. När du var hemma hos mig, John.
Jag fick typ inte ha kompisar hemma.
Nej, men det fick knappt jag heller. Men när jag väl hade det, John var godkänd och någon annan var godkänd. Men det var ju väldigt så där. Man fick liksom inte, bara att du skulle komma in i min lägenhet var ju en process. För min pappa hade då satt det som en intim svär att man skulle liksom inte få, vem som helst skulle inte få träda in i det här hemliga fortet.
Nej.
Så då fick alltid då mina vänner, först fick jag gå in, minns du det? Ja?
Mm.
Man kom upp i trapphuset och så skulle jag då smita in i kanske 3-5 minuter och liksom kolla att kusten var klar.
Men på vilket sätt?
Nej, egentligen bara stämma av om det gick bra.
Om det var en bra dag.
Ja, men om det var en bra dag, om det gick okej, om det liksom inte låg några konstiga dokument framme, jag vet inte vad det skulle vara.
Ja, och det är spioncentral.
Och då fick John då, lilla John, stå i trapphuset som ett fån i några minuter och vänta liksom. Och det har jag förstått i vuxen ålder att det var lite konstigt. Kanske.
Ja, alltså i jämförelse med andra familjer som man var hemma hos så kanske det var lite konstigt. Å andra sidan, nu i efterhand, så tycker jag att det kanske är mindre konstigt.
Ja, jag vet, man växer in i det. Men det var konstigt då. Men det är någonting som då alla familjer verkar ha gjort på den här tiden, så att säga. Det var liksom att det fanns saker som bara var familjeangelägenheter. Alltså det var saker som bara rörde familjen. Och det var ju då inte bara alkoholiserade bröder och sånt där. Det var ju även då middagen. Alltså att middagen, när man hade en kompis hemma, så sa de, men nu är det mat. Och så kanske John sa, åh vad gott det ska bli med mat. Ja. Och så sa min mamma, stopp där! John, du stannar på rummet medan vi äter.
Men det där är så sjukt, för så var min mamma också.
Men jag tror att alla var så.
Alltså min mamma blev galen om jag tog hem kompisar som åt mellis hemma hos mig.
Ja.
Varför det? Det var bara en som fick göra det, och det var hon som hade två alkoholiserade föräldrar. Hon fick alltid äta mellis hos mig.
Ja, det var ju fint. Men
men jag trodde det var för att jag var vegetarian och att de inte visste hur fan ska vi lösa
nej,
det här.
Nej, det förstår jag i och för sig. Svårt.
Nej, men jag tror att det var, alltså, att det var en familjeangelägenhet. Att det fanns liksom en... Ja, men att det var mycket mer ett kult-Sverige liksom. Att det som avhandlades på en middag generellt sett var då för dem som ingick i familjen. Och att om man placerade en främling där, någon slags rysk spion mitt i det, så skulle det kanske riskera att slinka ut det. Och så då satt man och väntade. Jag bara antar att det är så. Och jag tror att nu, alltså om man säger det nu, mina barn och den generationen, då är det ju helt sinnessjukt. Det finns ju inte ens i min tankevärld att jag skulle stoppa min dotters kompisar från att äta med oss.
Är det sant? Ja. Är det okej? Okay, ja.
Så att jag tror att vi har liksom kontinentaliserat oss på ett sätt. Att det numera är mer än inte bara då att vi berättar om alkoholiserade bröder, utan även att vi bjuder in mer, vi är mer öppna med våra svagheter, och att vi då kanske inte stoppar våra barns vänner från att äta middag med oss.
Aha, det kanske också med Svenska Dagbladets Min helg kanske har med ett finger med i spelet. Just alltså, för där pratar man alltid, och sen på kvällen så har vi middag och alla är bjudna och det är någon italiensk liksom, så här, man står och lagar mat allihopa och sådär.
Ja.
Det kanske är det man vill ha, det är liksom mer ett mål.
Kontinentalt, alla ska med, jag vet. Ja, men en grej som stör mig nu när man gör det här nya systemet, det här nya sättet att göra det på, det är ju att dagens barn är så jävla bortskämda.
Mm-hmm.
Alltså ens barns kompisar klaga på vad vi lagar för mat. Alltså de har synpunkter. Och man bara, håll käften. Du får gratis mat.
Ja, det är ju konstigt.
Ja.
Det tar lite väl långt.
Nej, men alltså, så här, nu, hemma får vi sushi. Man bara, fuck you. Du bor i en lägenhet för 18 miljoner. Håll käften.
Mm, jag kan förstå varför de inte vill äta vid ditt minne. Dags nu för ett älskat segment. Det är Klara Doktor som gör upp med strukturerna i vårt samhälle.
Den här veckan så tänkte jag faktiskt att vi skulle ta två tummar ur ruven på patriarkatet. Mm. För att det är två lite sämre nyheter. Jag kunde liksom inte hitta någonting positivt, så det blir två lite sämre grejer. Vi börjar med den första då. Och det är att Megan Fox har förlovat sig med Machine Gun Kelly för ett tag sedan. Och ringen är då gjord och designad av Kelly själv. Och den har klor och taggar för att den då enligt Machine Gun ska göra ont och ta av sig. Och det är ju det sjukaste jag någonsin har hört. Alltså smärta och våld är inte kärlek. Det kan ni väl hålla med om.
Ja, precis. Nej, det låter ju, men det är konstigt. Alltså, jag bara tänker på olika samtalsklimat där, eller debattklimat. Om en svensk känd skulle säga så. Han säger att soldoktorn har sagt att han har friat till Lotta Engberg. Och sen att han har designat en egen ring med taggar så att det gör ont varje gång Lotta ska försöka ta av den. Då skulle han ju aldrig få ett jobb igen. Men,
vilket skulle kunna hända, för jag vet att han är liksom, gillar det lite rough.
Ja,
så.
Det känns som en... USA är fortfarande en lite mer en plats där man kan komma undan med lite mer sånt där.
Jag hade förväntat mig mer av maskingevär.
Men jag tycker fortfarande att det är otroligt sorgligt ändå att, vi liksom, att han inte förstår att man inte kan gå ut och säga så. Och jag tycker nu att Megan borde testa att bli ihop med en pacifist som Kjell istället. Alltså min Kjell, min man Kjell. Jag har nu börjat kalla honom hemma för Trampoline Fun Kelly. Istället för Machine Gun Kelly.
Jag fattar.
Men... våldsamt. Trampoline Fun Kelly.
Ja, det är verkligen.
Glatt.
Ja,
han
det är
älskar
jätteglatt.
Hoppa studsmatte. Det är liksom...
Han älskar hoppa studsmatte.
Glad gemäng.
Ja, okej.
Vi har en studsmatte i trädgården. Han går ut och hoppar varje dag. Mm. Ja. Sen så kom det ju då i början av veckan då en rapport från Ecpat, har ni sett den? Om liksom pojkars attityd till sexualbrott. Ecpat har då gjort en stor undersökning. Ecpat är en barnrättsorganisation. Och den bygger då på svar från närmare 13 000 barn mellan 10 och 17 år. Och där blir det väldigt tydligt att pojkar bland annat då lägger väldigt stort ansvar på flickor när det kommer till nakenbilder. Att de tycker inte att det är ett brott att sprida nakenbilder. De tycker att tjejen får skylla sig själv om tjejen skickar en nakenbild. Och att ta en bild och skicka till någon som vill ha den är inte ett brott. Men att sprida en bild som man inte har godkänt att den ska spridas, det är ett brott. Och det här förstår inte de unga killarna. Så jag tror så här, lösningen här är ju inte att säga till våra flickor, ta aldrig en nakenbild för den kan spridas. Lösningen är ju att prata med våra pojkar och säga, om du får en nakenbild, om du sprider den, då begår du ett brott. Alltså det är pojkarna vi måste snacka med.
Så det svårt. Jag tänker, fan, du har ju rätt i sak. Jag tänker på att det är en svår dialog och jag vet inte riktigt hur jag skulle lägga fram den till mina barn.
Jag förstår inte hur det är så svårt att prata med pojkar och säga så.
Nej, men jag kan prata med båda. Jag har ju en av varje kön då. Alltså, jag vet inte, det är ju fint sagt, men jag tycker det är lite... Jag vet inte riktigt vilken ålder ska man gå in och göra det. Alltså, som min son nu, han är ju mest... Han är ju fan konfunderad vad han ska försöka få upp ett paket med ostbågar.
Ja, men det
alltså,
kanske
det kan
inte...
bli tidigt, tror jag.
Lite tidigt,
men du kan ju börja med att han inte får sprida ostbågarna vidare. Då, så kanske liksom kan börja lägga...
Men det här är allvar. Jag tycker
jag förstår
faktiskt
det.
Att det är
allvar.
Vi ska inte lära våra flickor att inte vara offer. Vi ska lära våra pojkar att inte begå sexualbrott.
Ja, men givetvis. Men man hoppas ju någonstans att man har uppfostrat sina barn så att det här kommer naturligt för dem.
Ja, alltså, jag tror ändå att man måste nog prata om det. Aktivt.
Ja, kanske, men man måste ju också då meddela mina barn att man inte ska stjäla saker i butiken.
Men det gör man väl? Har inte du sagt det till dina
barn?
Nej,
det har jag aldrig sagt.
Har du aldrig sagt det?
Nej, jag har aldrig sagt det. Jag bara antar att mina goda värderingar smittar av sig på mina barn genom fostervattnet.
Va?
Ja, jag säger att du har rätt, Clara, men jag menar bara att det är ju... Det är väl jättebra att ha den dialogen, och jag tror att säkert många behöver göra det, men om man då ser sig själv som att man uppfostrar sina barn i en härligt stimulerande och god hjärtad miljö, så tänker jag att det nästan känns onödigt att komma och säga, bara så du vet, min son, bli ingen sån porrbildshustler.
Nej.
Alltså, även om det är...
Men jag tycker ändå det är bra att ha det snacket. Jag kommer aldrig glömma den dagen när jag valsade ut ur matbutiken med en goda ost under armen. Och min mamma skällde ut mig efter noter. Jag tror att det är väldigt viktigt. Jag menar, om den här rapporten säger att pojkarna inte ens är medvetna om att det är ett brott att skicka vidare en nakenbild som de har fått i förtroende, då har vi ett problem. Mm. Varför har ingen sagt till dem att det här är ett brott?
Det är också intressant. Eller, ja, intressant kanske är fel ord, men det är intressant. Jo, det är fan lite intressant att vi lever nu i en tid då där nakenbilder då är en direkt effekt av att alla har mobiler och med bra kameror och så vidare. Ja. Det här problemet var ju inte aktuellt när jag... Nej, men minns ni när man försökte ta nakenbild på de här första mobiltelefonerna? Man såg ju knappt.
Det var så jävla grynigt, ja.
Ja, det var ju otroligt grynigt. Man kunde ju lika gärna tagit en bild på en ricottaost. Det hade inte varit någon skillnad.
Oj, oj, oj.
Nej, det är faktiskt sant. Jag har ju fortfarande kvar nakenbilder på alla mina ex. Och varierande kvalitet.
Men är inte det de
jag har inte det här brott.
Men jag har ju inte spridit dem.
Så man får behålla dem?
Ja,
för eget bruk.
Vadå? Det får jag väl göra.
Du får behålla dina ricottabilder.
Jag tänkte inte säga ricotta, vad fan heter den här avlånga pastan?
Linguine.
Rigatoni! Där har vi det.
Men det, ja, det låter ju också märkligt.
Rigatoni.
Den avlånga pasta rigatoni. Ja. Det är din penis då?
På de här första gryniga bilderna.
Okay.
Det var därför tjejerna alltid skrev, fan nu är jag sugen på pest. Det var inte alls den effekten jag ville ha. Varje torsdag då är det ett segment som du handhåller, John, där du går igenom ett krimfall, så även denna torsdag.
Krimmorgon.
Det är ju roligt, det är många som har skrivit på våra sociala medier att Daily Messiah att de vill ha en krimpodd, ja men bara med det, alltså, utan allt annat tjafs som är runt det.
Vadå, alltså vi?
Att de skär bort oss, ja.
Jaha, ja. Vi kanske kan lägga ut en variant, en sån här kort version, där det bara är krimmorgon.
Det är ingen dum idé.
Nej, kanske inte, men
då skulle man gå miste då om Tassos-gingen, och det tror jag många skulle tycka var trist.
Ja, det är i och för sig sant. Ja.
Förlåt, sig sant. Vad har du för fall idag?
Nej, men en riktig jävla goding blir det idag. Får jag inte säga goding? Nej, men det kommer från när GV skulle lansera sin serie Sommarmord som gick på SVT för några år sedan.
Okej. Okay.
Då satt han i trailern då, när den första som släpptes. Då satt han på väg upp och skulle göra en grej om det här Apojaure-mordet som Quick fälldes för. Och då sa han så här i den första trailern: ett mord i Midnattssolens land. Ett dubbelmord. En riktig liten goding. Och då var det så här, det var ju liksom anhöriga med i det här. Så när de fick klippa bort det där, så kom den nya trailern då. Men det har alltid fastnat med mig att det är ganska avslöjande. För oss som gillar krim, så tänker man på fall som godingar.
Mm. Att de då äggar det som ursprungligen drog en till.
Exakt, ja. Men det är ju fruktansvärt hemskt, så jag tar avstånd direkt från från det direkt. Att man kan inte prata om det som godingar, för det handlar ju om blod och mord och hemska saker. Det
påminner om en sång av Bo Burnham där han, som släppte förra året, när han sjöng att han, i vers 2 så sjöng han att jag tar givetvis avstånd från det jag sjöng i vers 1.
Ja, men I wanna show you how I'm growing as a person, but first I feel I must address the lyrics from the previous verse. I tried to hide behind my childhood and that's not okay. My actions are my own, I won't explain them away. I've done a lot of self-reflecting since I started singing this song. I was totally wrong when I said it. Bra, jag tar avstånd från det jag sa i inledningen av veckans krimmorgon. I alla fall, det här är det mest mystiska försvinnandet någonsin. Mm-hmm. Det kan jag säga utan att darra på manschetten.
Som man gjorde på 1800-talet.
Ja, men alltså, det är så jävla mystiskt. Och det ska bli kul att se vad ni tror om det här. Clara och Messiah. Och också lyssnarna får gärna, jag tycker det är också kul när de hör av sig till att Daily Messiah och skriver vad de tror, eller de ofta teorier och sådär. Kul. Och det här fallet kallas för The Springfield 3. Vi börjar historien då. Det är nästan 30 år sedan det här hände, när Susie och Stacy tog studenten en juni eftermiddag i Springfield, Missouri i USA, från Kickapoo High School. Och Kickapoo High School, översatt i svenska, blir ungefär sparka bajs gymnasium.
Ja, det blir det.
Ja. Och de är på fest då, som man ofta är när man har tagit studenten, Susie och Stacy. Och runt 2-tiden på natten åker de hem till Susie för att sova där. De ska åka till något vattenland dagen efter med några kompisar. Och där hemma väntar Susies mamma Cheryl. Mm. Hon har ägnat hela kvällen åt att måla om en gammal byrå och prata med en kompis runt 11 på kvällen. Morgonen därpå, runt klockan 9, så kommer en kompis till tjejerna. Hon heter Janelle och hennes pojkvän till huset. De har inte dykt upp hemma hos henne, alltså de här tre kvinnorna, Susie, Stacy och Cheryl, som de hade bestämt då på morgonen. Och de ser att alla tre bilar står där, de hade varsin då. Precis utanför ytterdörren så ligger krossat glas som verkar komma från en sån där ytterlampa som sitter utanför dörren. Men själva lampan sitter kvar. Och de vill ju vara snälla och så där och sopar upp glaset. Men när de knackar på så svarar ingen. Mm. Men dörren är inte låst. Så de går in i huset, de här kompisarna. Och där ser det ut som om de tre kvinnorna precis gjort sig redo för att lägga sig. Det var så alltså Susie och Stacy, två 19-åringar, och Susies mamma Cheryl. Det ser ut som att de precis har gjort sig redo för att gå och lägga sig. Deras kläder ligger vikta bredvid sängarna. Deras handväskor står uppradade på en byrå. De har tvättat av sig sminket i badrummet. Men de hittar inte de här tre kvinnorna. TVn står på. Cheryls hund är hemma i huset. Kanel. Ja, alltså hunden hette Kanel.
Alltså Kanel.
Ja, ah, Cinnamon heter. Ah, okay. Ja, som också är en favoritingrediens för Messiah då.
Mm,
de gillar i pepparkakor.
Verkligen.
Men när det här paret är där då så händer någonting. De ser inte kvinnorna någonstans, men som hämtat ur nästan en skräckfilm så ringer det i telefonen. Och vad som sägs där när då Janelle svarar kommer att bli omdiskuterat många år efter och fortfarande än idag. För när telefonen ringer, inte bara en gång utan två gånger, så är det en man på andra änden. Och den här mannen kommer med flera sexuella antydningar till Janelle. Hon kan inte riktigt komma ihåg efterhand exakt vad det var. Hon bara minns det som liksom ganska obehagligt. Och det här paret tycker så här, vad fan är det som händer här? De går därifrån, de stänger dörren. Och när Stacys mamma, Stacy var den här andra 19-åringen då som försvunnit, sen dyker upp några timmar senare i det här huset, så finns det ett meddelande på telefonsvararen. Hon lyssnar på det, men råkar radera det. Hon minns inte exakt vad som sades på meddelandet, bara att det var väldigt konstigt och att det gav henne då rysningar. Så det är någonting konstigt som pågår här. Och hon raderade det här meddelandet av misstag alltså. Det var inte som när den nya stjärnmäklaren Samir Badran la upp en bild på Instagram där det stod tag a ho och fick ta bort den efter att Christer Björkman hotat med att ställa in hans medverkan i Mello.
Nej, vad sjukt, gjorde han det?
Ja, det gjorde
han.
Men det här var ett misstag då, hon raderade. Ja. Den här mamman ringer sen polisen som kommer dit, och inne i huset så gör man egentligen inga fynd förutom det här, precis som jag beskrev innan. Man konstaterar bara att alla kända ägodelar från de här tre kvinnorna finns kvar. T-shirts, underkläder, handväskor, pengar, bilarna finns kvar, cigaretter. Och den här mamman var kedjerökare. Hon skulle inte gå någonstans utan sina cigaretter, har folk sagt. Och det är kanske inget som man vill ha som sitt eftermäle, jag vet inte.
Nej, man vill inte ha det i dödsannonsen.
Nej.
Gick inte en meter utan sina ultra blend light mentol.
Exakt, men så var det i alla fall. Och hunden var ju kvar också. Det är som om alla de här tre kvinnorna har gjort sig redo för att gå och lägga sig och sen bara puff, gått upp i rök.
Till en annan dimension kanske?
Ja, kanske. För det här är liksom allt man vet om det här fallet. Det dyker upp några misstänkta efter. Någon känd sexualbrottsling som bor en bit bort. En bror till en av tjejerna som tidigare varit våldsam och lite annat och löst folk. Men inget som egentligen leder någonstans. Och alla har i princip alibi. Och utredningen har inte lett fram till något på exakt 30 år i år. Så vad i helvete är det som har hänt där? Alltså, jag kan inte minnas något fall där tre vuxna kvinnor, två 19-åringar och en 42-åring, bara försvunnit spårlöst från sitt eget hem.
Nej, det är sjukt.
Mitt i ett bostadsområde.
Mm.
Så eftersom jag inte hittar några svar på det här så har jag i min privatspanargärning istället kommit ut fram till några frågor.
Okej.
Okay. Som jag tycker, de här frågorna måste besvaras för att kunna komma närmare en lösning då. Så jag vänder på det och ser om vi tillsammans kan komma fram till någonting.
Mm.
De här kvinnorna skulle ju, kan man ändå tänka sig, inte bara ha sprungit ut i sina underkläder mitt i natten, utan någon måste ju ha kommit dit och gjort något med dem.
Ja.
Så mina frågor är: hur kunde någon få de tre kvinnorna ut ur huset den natten utan att lämna ett spår av bevis eller tecken på en kamp? Utgav någon sig kanske för att vara någon typ av auktoritet för att få tillträde till huset?
Mm-hmm.
Fejkade någon en nödsituation för att få kvinnorna att följa med dem eftersom de har lämnat alla sina grejer?
Mm.
Hade någon ett vapen som han får man väl anta, använde för att kontrollera dem?
Mm. I och med att de var tre då?
I och med att de var tre. Mm. Hur kontrollerar man tre vuxna människor?
Precis. Tre vuxna kvinnor då?
Tre vuxna kvinnor.
Jag kan knappt kontrollera en.
Nej, och inte i sina underkläder heller.
Men det ska gudarna veta, det har jag aldrig kunnat.
Nej, har du försökt någon gång?
Fy fan.
Nej, men alltså
inte kontrollera.
Nej, men jag har försökt säga liksom plats.
Hur har det gått då?
Det har inte gått.
Nej, alltså, man kan tänka mig att han kanske behövde ett vapen då. Ja.
Det hade underlättat för min del.
Jag förstår, det här är ingen how-to-guide för att kontrollera kvinnor i underkläder. Men...
Nej, jag menar, jag är inte något aggressivt, utan jag är bara så nu.
Det var ett konstaterande
nu,
då.
Nu ska vi se min show.
Jaha, det har showen.
Okay. Mm. Igen, alltså... Du ska spela upp din show igen.
Min fru har aldrig sett någon av mina shower.
Ja, just det. Men hon skulle få ha byxor på sig i alla fall.
Om... Ja, det spelar skitsamma. Bara hon sitter där. Om du ska till en pistol för att ta sig igenom det.
Två frågor till då. Hur kan kvinnorna ha transporterats från huset i ett fordon? Vilket det måste ha varit. De kan inte bara sprungit ner för gatan. För då skulle ju folk
någon
ha sett dem.
Sett dem, ja.
Sannolikt då mot sin vilja. Utan att väcka misstankar eller väcka uppmärksamhet. Medan förövaren fortfarande kunde köra det här fordonet. Mm. Och förhindra att de tre kvinnorna flydde eller ropade på hjälp. Så även om man har ett vapen. Så blir det ju väldigt svårt att ha liksom, tre kvinnor i bilen. Och så köra bilen. Och sist då. Varför har polisen inte kommit fram till någonting på nästan 30 år? Och ni får säga vad ni tror. Men jag kan bara se att det finns ett svar som skulle förklara allt det här.
Mm. Så du säger att du har löst det?
Men det, i alla fall, det finns bara ett svar som skulle besvara alla de här frågorna.
Okej. Okay.
Och då frågar jag ju såklart er, vad är det för typ av person som checkar alla de här boxarna? Och det måste ju vara en polis.
Mm.
Det vill säga, att kontrollera någon, du behöver ett vapen. Mm. Du måste också sätta dem i ett fordon där de inte åker därifrån. De inte rymmer från den. Och varför skulle inte de bara liksom springa därifrån? Jo, det behövs ju vara någon typ av auktoritet. Och en polis, om en polis kommer hem till er mitt i natten.
Ja.
Och säger, nu måste ni följa med här.
Någonting har hänt.
Ja. Sätt er snabbt, ni hinner inte ta med er varken hunden, eller kanelen eller cigaretterna.
Nej.
Jag kan bara se det svaret på det. Vad tror ni?
Är det det eller att du får?
Ja, men då tror jag mer på teori 1.
Vad tror du då, med så här?
Ja, men det låter väl vettigt att jag skulle knacka på någon utklädd till polis. Eller en riktig
polis.
Ja,
det måste vara en polis.
Ja, det kan, man kan också köpa en sån Buttricks.
Fast du måste ha någon polis. Du köper du polisbilar på Buttricks också då?
Ja, fast han kanske bara får ut dem i huset civil, och sen in i en van eller någonting.
Men var fan är de då? Vad har han gjort med dem? Det är ett otroligt mysterium. Det heter The Springfield 3. Ja. Som i många andra fall som jag går igenom så varnar jag för att börja nysta sig in i det här. För man blir fucking galen av det.
Inga spår?
Det finns inga spår.
De är borta.
Otroligt. Inte ett spår på 30 år. Och det är det mest mystiska försvinnandet, tror jag, i världshistorien.
Ja.
Ja. Nytt fall nästa torsdag.
Det blir det.
Ja. Gud, jag måste komma ner lite grann. Man blir alldeles snurrig i huvudet av det där. Men vi kanske skulle vilja lyssna på en filosof innan vi tackar för oss.
Välkommen till Filosofiska funderingar.
Är det vi som väljer rollerna eller är det rollerna som väljer oss? Och är det en annan entitet som vi upplåter oss själva till? Eller är det bara aspekter utav oss själva? Och är det kanske egentligen samma sak?
Välkommen till Filosofiska funderingar.
Guldbaggen i gala. Ja, det där är, man blir fan, jag tänkte att jag skulle bli lite klarare huvud. Jag blev bara ännu mer snurrig. Det är egentligen samma sak. Är allt en illusion? Är jag en broccoli? Vi får se. Imorgon är vi tillbaka, då är det fredag. Då har vi en fredagsgäst igen, Erik Galli från programmet
Under kniven
på SVT. Han ska berätta allting. Han har gjort massa plastikoperationer själv. Ska bli kul att höra honom.
Jag ska berätta om dem som jag har gjort också.
Ja, du har gjort några.
Ja, det har jag gjort.
Vi tar det imorgon, ta hand om er själva. Tills dess, hej.
Hej.
Podplay, en del av